Predikan idag handlar om medmänniskan och vi följer det tema som hör ihop med kyrkoåret. Medmänniska, det är en som bryr sig om andra, inte tänker på sig själv i första hand. Och jag upplever att en motsats till det är ju egoisten. En som tänker på sig själv och bryr sig mest om sig själv. Och det finns ett ganska känt valspråk, eller tänkespråk, av en dansk satiriker som många av er kanske har hört. Alla andra tänker på sig själva. Det är bara jag som tänker på mig. En sann egoist. Och det är väl så att vi av naturliga skäl, som människor naturligt, är ganska mycket egoister. Våra tankar kretsar kring oss själva. Våra handlingar bygger på vad vi själva behöver och vill ha. Och därför blir den här predikan då en slags utmaning, en slags kanske tankeställare, att sätta medmänniskan i fokus. Jag kommer att använda mig av några bibeltexter och den första utspelar sig för väldigt länge sedan. En man som hette Ebed-Melek, det betyder kungens tjänare. Och han levde på Jeremias tid. Och det här är på 590 ungefär före Kristus, alltså väldigt länge sedan. Och det är en berättelse med storpolitiska bakgrunder. Det var så här att vid den här tiden så var Babylonien det största riket i Mellanöstern. Och de expanderade och hade nu kommit fram till Juda och hade belägrat Jerusalem för att inta staden Jerusalem men också Judariket. Och där fanns en kung som hette Sidkia, som var kung av Juda. Han var väldigt förvirrad egentligen och undrade hur han skulle hantera situationen. Särskilt som det var en stor truppstyrka på väg från Egypten för att stoppa babylonernas expansion. Och nu undrar man, även kungen, vem ska man stötta? Vem ska man liksom satsa på? Är det egyptierna eller är det babylonierna? Och stormännen i riket, de var ganska säkra på att vi klarar oss själva. Vi har Gud på vår sida och vi behöver inte ha några allianser eller vi behöver inte frukta någon. Men Gud hade talat med Jeremia, profet Jeremia, och sagt att om inte Juda rike, kungens konstitutia, ger efter och kapitulerar för babylonierna så är det ute med hela riket. Så er enda chans att överleva är att kapitulera för Babylonien. Det här berättade Jeremia för kungen och för folket. Och så sa de, Jeremia, du är ju en förrädare. Han fängslades och sattes i en bands fast på vaktgården där i Jerusalem. Och fick en bit bröd varje dag så det fanns bröd att ge. Det var hungersnöd i landet. Och var ju där som en slags tankeställare för kungen och folket. Att så här kan man inte göra. Inte förräda, förråda sitt rike. Stormännen tyckte nog kanske att det var lite pinsamt det här att se profeten stå där och förtvina. Hungra och lida. Så att de bestämde sig med kungens goda vilja att vi kastar ner Jeremia i en brunn. Det finns en brunn här på torget eller på vaktgården. En ganska djup brunn. Den har inget vatten i sig, men den är lerig och smörjig på botten. Och om vi slänger ner Jeremia där, då kan han ju dö i fred och vi slipper se honom lida och dö. För nu var brödet slut i landet. Så de här stormännen, de tog då Jeremia och kastade honom i prins Malkias brunn på vaktgården. Det fjärde Jeremia med rep i brunnen fanns inget vatten, bara gyttja. Och Jeremia sjönk ner i gyttjan. Men det fanns en man, Eved Melek, en nubier, en man från Afrika, som var hovman i Sirkias hov. Kanske var han soldat i vaktstyrkan där, eller så var han någon typ av specialsoldat i regimentet. Och han tyckte det här var väldigt svårt. Han tyckte det här var inte rätt mot Jeremia. Så han tog sitt liv i sin hand och gick till kungen och sa: det här är inte rätt, min herre och kung. Dessa män, alltså de här stormännen då, har gjort mot profeten ett svårt brott. Eved Melek, främlingen, utlänningen, var en sann medmänniska mot profet Jeremia. Han riskerade sitt liv kanske, eller sin framtid, för att rädda livet på den här profeten. När jag var ung för väldigt många år sedan, på 60-talet, så var det en sång som var otroligt populär i våra kretsar i kyrkan. Och det var en sång skriven av Sidney Carter, en brittisk sångförfattare. Och den kom i svensk översättning tidigt och sjöngs in här på en skiva av prästen Lars-Åke Lundberg. Och det är en inspelning från 1969, tror jag, som vi ska lyssna till nu här. Inte hela sången, utan de fem första verserna. Sången finns i våra sångböcker med lite andra ordalag och med en ytterligare slutvers som vi inte ska ha med idag. Men vi lyssnar på Lars-Åke Lundberg sjunga den här sången: Jag behövde nästa, var du där?
Jag behövde en nästa, var du där, var du där? Jag behövde en nästa, var du där? Och din tro och din ras och ditt namn gör detsamma, var du där?
I Matteus, i bergspredikan, så har Jesus ett ord som är väldigt, väldigt känt. Kallas den gyllene regeln. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Att tjäna våra medmänniskor på ett positivt sätt. Inte bara undvika att skada, men att aktivt göra gott. Det är en väldig utmaning för oss. Paulus, han skriver i Romarbrevet från 12 kapitel och framåt om hur man ska leva som kristen. Och han har en text som hört ihop den här söndagen som handlar om hur man ska bete sig mot sina fiender. Och med fiender menar man kanske då inte kanske bara ärkefiender eller dödsfiender, utan knepiga människor, ovänner, folk man inte tål, inte kan dra jämt med, folk som man inte känner sig bekväm med. Hur ska vi som tillhör Kristus bete oss mot våra fiender? Och jag ska läsa några versar ifrån Romarbrevet 12, och det, vi börjar med vers 14 och sen hoppar vi till vers 17. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Löna inte ont med ont, tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det så skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Citat från 5 Mosebok. Och sen med citat från Orsaksboken. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Och sen Paulus. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Besegra det onda med det goda. Det här är ju en väldig utmaning. Och man kan se hur Paulus har 4 huvudpunkter i den här förmaningen. Och det är kontraster inbyggda. Så jag har gjort det här i en tabell. Till vänster på den här bilden så har vi vad vi inte ska göra. Och det kan man ju kanske klara av och gå med på. Och till höger har vi en kolumn med vad vi ska göra istället. Och det är svårare. En större utmaning. Vi ska inte förbanna våra fiender, utan välsigna. Vi ska inte löna ont med ont, utan tänka på vad som är gott för alla. Vi ska inte ta rätten i egna händer, utan låta Guds vrede, Guds dom ha sin gång. Vi ska inte låta oss besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här med glödande kol på huvudet låter inte så gott kanske, men det bygger på en vana eller en symbolhandling i det gamla Egypten. Att man gjorde bot och bättring genom att gå runt med kol, glödande kol på huvudet. Ett sätt att visa att man verkligen ville förändra sitt liv. Så det Paulus säger här är vår godhet. Att ge mat och dryck åt fienden istället för att ta hem på fienden. Det besegrar det onda. Man kan fråga hur det här är möjligt. Men det här är något helt orealistiskt. Vi har ju exempel Jesus som ju är vår Herre och frälsare och som vi lyfter fram som ett föredöme. Han visar ju att det här är möjligt. Han välsignade och bad för sina plågare. På korset så bad han till Gud Fadern: Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Han försvarade sig inte mot de falska anklagelserna, utan lät sig fängslas, lät sig lida. Han lät sig straffas fast han var oskyldig. Han tog inte rätten i egna händer. Han besegrade verkligen det onda genom sitt lidande och död på korset. Det här är ju naturligtvis ett paradexempel, men det finns ett annat exempel som jag själv upplevt indirekt som jag vill berätta om. Och det är en familj, en missionärsfamilj i Indien. När jag och min fru kom till Indien hösten 2003 för att vara lärare på en kristen internatskola med flera hundra elever från många olika länder, många missionärsbarn och också andra barn, så fanns det en ung kvinna, en flicka i sista klassen, i den 13:e klassen, som stack ut, för hon var så glad, så positiv, ställde alltid upp för alla ungdomssamlingar, fanns alltid med och hjälpte till, och var bara sken om henne. Hon heter Ester. På samma skola fanns det ett litet kapell som var mer som ett andaktskapell, lite kapell, där vi hade små samlingar, också öppet för enskild andakt. Och när man gick in i det kapellet så fanns det lite tavlor, personer, alltså bilder på människor på väggen. Och där fanns det två små, ganska unga pojkar. Philip, 10 år gammal, och hans yngre bror Timothy, 6 år gammal. Och de var lillebröder till Ester. När det här läser var slut på våren 2004, så var Gladys, Esters mamma, inbjuden som specialtalare på avslutningen. En traditionell missionärstant kan man säga, med stripigt hår och ganska alldagligt utseende. Och hon höll ett tal där som var fullt av förtröstan, förlåtelse, frid. Familjen Graham Staines var missionär i Indien. Graham kom dit 35 år tidigare som missionär. Han var ogift då. Träffade småningom Gladys som gifte sig, fick 3 barn. Ester var äldst. Och pojkarna Philip och Timothy. Och den här bilden tagen på hösten 1998. Januari året därpå så var Graham och pojkarna ute i sin bil för att delta i en kristen konferens. De bodde ganska avlägset i byarna uppe i östra Indien. Och de reste med en jeep och de sov i jeepen. Och på natten där så kom det en hop fanatiker med facklor och vapen och käppar och futtade eld på deras bil. Och när Graham och pojkarna vaknade så fick de inte komma ut. De hölls instängda tills de var ihjälbrända. Martyrer för Guds rike i Indien. Det var ju oerhörd sensation i hela världen, den här händelsen. Och det var ju många som ville att de här männen skulle få dödsstraff, och de dömdes i dödsstraff också, ett par av dem. Men Gladys, änkan, hon vädjade om förlåtelse för ogärningsmännen. Och dottern Ester, hon slutade skolan den våren 2004 när vi var där, åkte hem till Australien igen och blev läkare småningom, med tanke på att ta över pappans leprarbete i byarna. Det är nästan ofattbart vad Gud kan göra med människan, eller med människor. Ingen tanke på hämnd. Inga krav på vedergällning. Gudomlig förlåtelse in i en fruktansvärd situation. Och man kan fråga sig, hur är det här möjligt? Alltså, vad är själva grunden för att man ska kunna bete sig så här mot sina medmänniskor och förlåta dem, som Gladys och Ester gjorde? Det finns ett svar på den frågan i början på det här kapitlet, där Paulus börjar tala om det kristna livet, de första verserna i Romarbrevet 12. Han avslöjar hur det är möjligt för en kristen att leva ett liv efter Guds vilja, både bland trossyskon och bland fiender här i världen. Så skriver han: därför ber jag er bröder och systrar, förstås, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Den här texten består av två verser. Första versen: frambär er själva som ett levande offer, heligt offer. I den versen använder Paulus en verbform som uttrycker engångshandling som har bestående verkan. Alltså, att frambära sig själv är att lämna sig åt Gud, att kapitulera inför honom, göra honom till centrum i sitt liv, att ta steget in i Guds rike. Det är något som en engångshandling på ett sätt, men det har en bestående verkan. Att frambära sig själv är att ta emot Jesus Kristus som den personliga frälsare. Han som tog vår synd på sig när han dog på korset. Han som gav sitt liv för att vi skulle få leva. Han som är Gud uppenbarad, Gud med oss, Emmanuel. I hans ansikte förstår vi vem Gud är. Han är Guds hjärta uppenbarat. Han är fridsfursten. Han är kungars kung och herrars herre. Han är vår vän och vår broder. Han älskar oss. Han vill vårt allra, allra bästa. Det är honom vi får offra våra liv till. Och när vi gör det så förändras hela vår verklighet. Att frambära sig själv är att öppna sig för den helige ande på sånt sätt att han föder oss på nytt. Föder oss in i Guds rike, i Guds familj, i Guds gemenskap. Han gör oss ett tempel för Gud själv. Han öppnar vår liv så att Guds rikedomar, härlighet, strömmar genom oss ut i en värld som behöver uppleva Gud och frälsning, förvandling. Den helige ande gör oss del av Guds löften, gör oss till en del av Guds rike, Guds familj, Guds gemenskap, medborgarskapen av Guds folk. Den här handlingen att överlämna sig åt Gud har effekter för tid och evighet. Men sen måste vi också på sätt växa i det. Och när Paulus skriver på andra versen här om att anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar, så vi kan avgöra vad som är rätt och gott och behagar Gud. Det är en pågående process, och det märks i själva texten, i verbformerna. Alltså, vi måste mer och mer lära känna Gud genom att umgås med honom i bönen. Vi måste mer och mer lära känna Jesus genom att läsa om honom i Bibeln. Att lära känna honom mer och mer på djupet. Vi måste mer och mer låta anden komma in i vår liv och förvandla oss och låta oss växa upp till Kristi avbild, hans gestalt, hans fullhet. Det är en pågående process. Det här är själva hemligheten, tror jag, till det liv som Gud vill att vi ska leva som Guds folk. Att vi överlämnar oss åt honom, att vi låter oss förvandlas av honom. Och jag tror att det som gjorde att Gladys och hennes dotter Esther verkligen kunde av hjärtat förlåta mordbrännarna, de som hade dödat Graham och de båda små pojkarna. Men det finns också en annan typ av överlåtelse, jag vill sluta med det egentligen. Och det finns en slags steg jag måste ta själva för att bli en del av världen omkring oss. Att låta Guds kallelse drabba oss på ett sådant sätt att det driver oss ut bland människor. I dessa tider av corona och självisolering och social distans och rädsla och mycket, mycket knepigheter, så är det ju lätt att man håller sig på sin kant och kanske måste göra det. Men det får inte bli så att man blir bekväm i det här av att isolera sig. Att vi då som är lite, som jag är då, njuter av att vara själva och fastnar i det. Och liksom blir mer och mer själviska och kanske fromma på ett sätt, men mer egoistiska, istället för att drivas ut bland människor och låta oss slipas och formas av ett arbete bland människor, av gemenskap med människor. Och den här överlåtelsen innebär också att öppna för Guds möjligheter i våra liv. Att låta den heliga anden verkligen ta kontrollen, att fylla oss av andens kraft, av andens glädje och inspiration, så att man kan användas av Gud i en tid som verkligen behöver människor som är överlåtna åt hans rike. Vi ska be tillsammans. Herre, vi tycker att det här är en svår text, svåra texter, svåra ämnen. Det här att verkligen bli sanna medmänniskor. En tid som bygger så mycket på egoism och självisthet och självtillfredsställelse och självutveckling. Herre, vi vill vara överlåtna åt dig. Vi ber det här att vi som är här den här stunden och vi som lyssnar på den här gudstjänsten och ser den på nätet, att vi ska på något sätt drabbas av en kallelse, en maning att bära fram våra liv på sånt sätt att det verkligen förändrar oss, förvandlar oss och gör oss brukbara för dig i ditt rike. Förbarma dig över oss, jag ber i Jesu namn. Amen.